Jag hamnade i samtal med några vänner för ett tag sedan om ens beteende i sociala medier. Och de tyckte allihop att det var fullkomligt befängt hur mycket jag delar med mig. Det är bilder hemifrån. Det är filmer på mina barn. Varenda sekund av mitt liv kablar jag rakt ut till hela världen. Och jag tycker ändå att jag är ganska återhållsam. Rätt mycket av det jag upplever och känner, tycker och tänker som jag inte delar. Du lyssnar på Dumma människor med mig, Lina Thomsgård, och psykolog och författare Björn Hedensjö. Vad är det här med att dela för mycket? Vad är en rimlig balans? Och vad är det som gör att vissa ständigt gör det som kallas oversharing?
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Dumma människor sponsras av IKEA.
Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor,
ja,
som behövde inredas, så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt.
Ja.
Vi började som 2 personer, vi blev 8 personer, ibland var vi 12 personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om.
Och ibland, folk har lite olika behov.
Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte.
Exakt.
Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med den nya kontorsserien, som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon.
Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul.
Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt.
En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen.
Just det.
Och det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet.
Och det här är ju varför IKEA grundades i Älmhult 1943, för att skapa en bättre vardag för de många människorna.
Så upptäck Mittzon, och mer om detta kan du läsa på ikea.se/företag.
Tusen tack, IKEA!
Dumma människor sponsras av Svenska möten.
Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blev det lite aktuellt, Björn, för du och jag ska på konferens.
Mysigt.
Och om du, precis som vi, ska på konferens, vi är ju bara vi två.
Ja.
Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden, eller bara ett mindre dagmöte på bara några timmar,
ja,
så är Svenska möten den givna partnern att vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda Svenska möten, och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, kan välja och avgöra det som passar bäst.
Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadscharm.
De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska möten som partner?
Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska mötens medarbetare, ingen bot ska jag säga, eller ringa om man vill prata med någon.
Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska möten! Björn, hur svarade jag när du föreslår att vi skulle göra ett avsnitt om oversharing?
Du svarade ja, fast med jättemånga an.
Och stora.
Och stora, ja precis. Så att du skrek i text av glädje. Ja. Är det något särskilt skäl till att du gör det, eller?
Lite för att som vanligt så gillar jag avsnitt som jag tycker angår mig lite extra mycket. Men det är intressant för att väldigt ofta så är det avsnitt som jag inte tycker angår mig som jag lär mig mest utav. Alltså när man bara, naturavsnitt måste vi. Och sen när man väl gör det så bara, wow. Men det här är ett sånt avsnitt som jag har både funderat mycket kring och som jag tycker är, det är angeläget.
Ja.
Varför kan jag ibland vakna upp och kallsvettas för att jag dagen innan under ett middagssamtal har börjat berätta så här familjeangelägenhet som liksom inte angår någon? Och varför sitter jag där i något tv-program och bara, mensvärk, alltså bara, va? Jag brottas.
Säger munnen.
Munnen säger saker som kroppen inte vill höra.
Kan du komma på något sånt enskilt tillfälle som är din enskilt värsta oversharing?
Alltså senast bara i tv-inspelning i fredags så sa jag...
Vi behöver inte gå tillbaka så långt.
Nej, alltså det här är för vanligt i mitt liv. Så sa jag, alltså jag är liksom väldigt stadgad och ihop, men så sa jag, det var en frågesport och satt jag och spekulerade kring om svaret skulle kunna vara någon av sönerna Alfredsson, och så minns jag inte vad de hette, men jag sa så här, han, den utav de två som man vill ligga med, sa jag. Och så visade att en i redaktionen är barn till den utav dem. Varför har jag sagt i tv att jag vill ligga med en av Hasse Alfredssons barn? Det var så konstigt sagt. Och så kul ska det bli för Alex att kolla på mig i tv när jag sitter och bara... Men det är konstigt.
Vi kanske kan, alltså, vi kommer ju gå in på lite orsaker till att man oversharar.
Jag ska också bara tillägga
att... Du kommer att känna igen.
Ja, men då vill jag bara försvara det med att det handlade inte om så här, den som jag vill ligga med. Utan en av de här Alfredsson-männen tycker jag är ansedd som liggable. Och den andra är... Om det är att han är äldre eller dystrare eller något sånt där.
Ja.
Så att det var inte, det bultar i min mutta när jag tänker på hen.
Nej.
Utan det var mer, och nu är det här igen, overshare-ar. vi släpper det bara.
Mm.
Ja.
Nu vet jag att det inte bultar i din mutta just nu, eller?
vi kan lita på att gör det så kommer jag låta er veta.
Ja.
För jag har än så länge inga spärrar.
Okej. Okay. Jo, vi har ju pratat... i många avsnitt om hur viktigt det är att vara öppen och dela med sig och våga vara sårbar och så.
Ja, just det. Det är ett sätt att liksom få vänner och att bli omtyckt.
Fördjupa relationer, ja, att liksom skapa psykologisk trygghet på arbetsplatsen och så vidare. Alltså vi har gjort väldigt mycket reklam för det,
kan man säga.
Vi har det här berömda experimentet från 1997, Arthur Aarons experiment, forskare vid Stony Brook i New York universitet. Och han parade ihop folk som fick dela med sig då av olika grad av personlig information. Och så jämförde man det med folk som hade parats ihop och bara fick småprata, folk som inte kände varandra. Och så kunde man se att ju mer privat och personlig information man delade med sig av, desto mer gillade man varandra, desto mer bondade man med varandra.
Okej.
När man följde upp det där sen då.
Så hade man kunnat sätta då, som i detta polariserade politiska klimat vi har i Sverige, så hade man kunnat sätta en vänsterpartist och en SD-röstare med varandra och be dem berätta om det mest sorgliga de har varit med i sitt liv. Och då hade man... kunnat hitta...
Precis, frågan är om man hade gått på det. Men kanske så här, när grät du senast var en sån fråga som var med i den här i den studien då. Så att man får öppna upp på olika sätt då. Och det här har jag sett i praktiken faktiskt. Alltså jag har testat de här frågorna och sådär.
Mm. Var det inte någon ölreklam som gjorde detta?
Kanske.
Alltså dansk sådan, där man liksom satte folk folk som liksom tillhörde olika läger att tala med varandra, och det fanns något element av det där.
Just det.
Liksom lite dela med sig som gjorde att det blev, det var typ en lång reklamfilm som är nästan som ett litet tv-program.
Det stämmer, den var jättefin, och det är verkligen en kanongrej då. Mm. Sen har det gjorts mängder av studier, vi har pratat om flera av dem, som visar att det är på det här sättet då, att i delandet så uppstår relationen. Mm. Och ofta så har jag ju jobbat med klienter då som har haft svårt att connecta med andra. Mm. Och så upptäcker man att det beror på att de har som ett pansar framför sig. Att de aldrig vågar visa sig sårbara eller så. Mm. Och då kommer inte andra heller att ge någonting tillbaka, och så uppstår inget möte så att säga.
Just det.
Det är ganska lätt att hänga med i det resonemanget sådär. Och dessutom så har vi pratat om hur mycket vi kan uppskatta imperfektioner, alltså när folk inte är perfekta, att vi kan, att vi gillar det. Det blir lättare att identifiera sig och sådär. Så att med det här sagt då, så idag tänkte vi vända lite på steken.
Mm. Var går gränsen för detta? Alltså, hur länge gynnar det oss? Hur långt gynnar det oss att dela saker? När delar man för mycket, och vad blir konsekvenserna då? Och vad är det som driver vissa att göra det?
Exakt. Mm. Definitionen då, sån här ordboksdefinition, är att dela med sig av en olämplig mängd detaljer om sitt privata eller personliga liv. Mm. En direkt översättning från engelska om ni tyckte att det var lite kassvenska. Mm. Men det är tydligt vad som avses. Mm. Mm. Men det är ändå lite mångbottnat, för att oversharing i vems perspektiv? Ibland kan man ju känna själv att oj, nu har jag delat för mycket. Mm. Men det kan också vara så att omgivningen uppfattar det som oversharing.
Ja, och som jag sa i mitt intro, det finns ju folk som säger, om jag fotar en popcornskål, som bara, där, vad privat. Mm. Alltså med deras värld så är det bekymmersamt, och för ens egen del så är det, har jag liksom bilder där jag sitter med trosor på huvudet. För att,
just det. Mm. Och där sätter du fingret på något viktigt, att det är så otroligt kontext- och individberoende. Mm.
En sak som vi har berört några gånger i våra avsnitt när man pratar om problematiska beteenden är det här bekymmersamma, att det är nästan aldrig de som på riktigt har det problematiska beteendet som kommer lyssna på det här avsnittet och känna så här, oh shit, det här är jag. Eller så här, klicka sig fram till det här avsnittet för att så här, det här tycker jag är ett problem hos mig. Utan det är alltid fel personer, generellt. Mm-hmm. Som så här, så fort någon twittrar så här, folk tror att de är så snygga, då är det alltid de som absolut inte tror att de är snygga som känner sig träffade.
Nej.
Och det kommer liksom våra lyssnare, de som absolut inte delar någonsin med sig för mycket av sig själva, som kommer bara, fy, det ska jag verkligen inte göra. Förstår du vad jag menar? Att det är,
jag fattar,
det är svårt
jag
att nå fram.
Precis vad du menar. Och det här är ju liksom dödsknepigt på det sättet.
Ja.
För att till exempel, säg att du är på en arbetsplats och delar med dig av något som 8 personer i rummet är helt okej med att ta emot. De kommer till och med att gilla dig lite mer när du har berättat det. Men 2 av 10 blir obekväma. Har du då
oversharat?
Ja, exakt.
Är det de här 2 som ska få sätta tonen? För då kommer det i förlängningen skapa ett klimat där det här öppna medmänskliga delandet blir mindre och mindre.
Visst. Jo,
för det kommer alltid finnas någon i sammanhanget som är den som tycker att man ska dela minst.
Yes, precis. Så att det är ett slags balansakt helt enkelt. Och då är det bra att tänka i termer av så här, det här med överskott och underskott som jag så ofta brukar prata med mina klienter om. Att det är väldigt lätt så att vi som människor och medborgare tänker att en sak är bra eller dålig.
Alltså, just det.
Du säger så här, gud vad jobbigt det är med oversharers.
Ja.
Ah, jag vet, det är jättedåligt. Alltså vi tenderar att vara lite så här kategoriska.
Just det.
Men i själva verket ska man tänka mer i termer av ett reglage, där man ska lägga sig på en balanserad nivå. Jag menar, vatten är ju toppen, eller hur?
Men man vill inte drunkna.
Man vill inte drunkna, nej. Då har man fått för mycket. Mm. Så att det gäller att tänka lite i de termerna nu när vi kör det här avsnittet. Då. Men det blir också lite tumregler för hur kan man tänka om en sak är oversharing eller inte. Och det blir lite forskning idag, men också mina och andras kliniska erfarenhet. Jag har läst en artikel av en som heter Amy Morin som har skrivit en bok om bland annat detta. Då. Och så blir det lite Brené Brown, du vet.
Ja, TED-talk-kändisen.
Och psykolog, hon pratar om skillnaden mellan att vara autentisk och att vara en oversharer. Så att det ska vi gå in på lite grann.
Vill du dela med mig? Jag vill dela med dig. Jag
dela med mig. Du kan dela med dig.
Jag tänkte vi kan börja med en lista över varför vi ägnar oss åt det här.
Ja, det gör vi genast. Och då ger listan följande rubrik. En lista över varför vi ägnar oss åt oversharing på plats ett.
Att man är i en situation där man är invaggad i falsk trygghet. Alltså att man har en känsla av intimitet som är större än vad som faktiskt är fallet.
Och där är sociala medier en jättefälla.
Där sociala medier kan vara en jättefälla. Fälla, verkligen, ja. Mm. Vi har andra situationer, vi har, om man är hos frisören, får intim beröring. Mm. Det är ett sånt exempel som hon Amy Morin tar upp.
Just det. Jag märker, jag kan ju vara sån nu, jag har ju tidigare berättat om en ölsituation vi hade där flera av dina psykologvänner var med.
Ja.
Och eftersom du var med och Stefan, min gamla nära kära vän, var med och ni frågade hur det var med mig och jag precis hade haft världens jävla brakgräl med Alex, då är jag autentisk, då berättar jag ju det.
Ja.
Men då sitter de här andra fyra personerna med som jag inte då kände lika väl och får bara tap into the discussion och plötsligt så här, är ordet fördelat fritt med lite hur ska Lina och Alex göra, och det är ju egentligen...
Det blir ett runda bordsamtal med nya människor om hur du ska göra med ditt förhållande.
Ja, exakt. Mm. Och det är kanske lite då gränslöst. Vad ska jag säga till Alex? Och så bara, jag tycker det här, vad sa du till Alex? Så för mig just att du och Stefan var där som liksom mina mina intima ankare. Det är en sån situation.
Det är en sån situation. Vi har ju den här situationen med alkohol, eller det som alkohol som en faktor, tänkte man kan ta upp här också.
Ja.
För det kan ju också invagga en i en falsk känsla av trygghet. Mm. Jag tror att många av er som lyssnar känner igen det här att man bara, du är min bästa kompis.
Ja.
Den gymnasieprylen,
ja,
som man ibland har sagt kanske till någon när man har varit lite äldre än gymnasiet också. Ja. För att man har en så god och varm alkoholinducerad känsla för den människan. Och så blir det en oversharing, eller kanske till och med runt ett middagsbord när man har feeling.
Ja.
Ja. Och mycket sån här oversharing som man ångrar själv är ju alkoholkopplad.
Och det är intressant för att man kan göra den kopplingen när man är på festen eller i det festliga sammanhanget och bara, åh gud, nu känner jag det här, dela med mig. Så dagen efter man bara, åh gud, jag var onykter och dela med mig för mycket. Men det jag tycker att man inte fattar lika mycket påverkad man är, det är just den här dagen efterdelningen. Jag som nu har varit föräldraledig och långt ifrån alkohol ganska länge bara för att jag inte har orkat och vaknat tidigt på helgmorgnar, ser ju den där efterfyllans del. Alltså folk bara såhär, så har man igen varit på en dejt med någon som bara gick hem och här står man och vi... Man bara, shh, don't. Radera genast. Det här behöver inte dina vänner läsa, behöver inte potentiella andra dejter läsa eller det här liksom.
Mm.
Att berusning sitter ganska mycket längre än folk tror och den här känslan av det där lite gränslösa hänger också med en bit in i dagen efter, kan jag meddela.
Ja. Visst, så är det ju. Och jag tänkte, en liten special subkategori här är ju på det här med att invagga sig i falsk trygghet. Det kan ju vara någon som man tänker att det här är en fullständig främling. Alltså det ligger kanske inte riktigt för mig, men att liksom lätta...
Taxichauffören eller liksom...
exakt. Ja. Att lätta sitt hjärta för någon som man känner att den här personen kanske inte kommer träffa igen eller så. Så blir man väldigt då snabbt intim med den personen. Kan du relatera till det eller?
Min brorsa var taxichaufför och han hade många sådana roliga berättelser. Kanske även då kombinationen med folk som på fyllan, du vet, så här, har du någonsin träffat en tjej som... Och så blir liksom... Då i sig ökade min människors kärlek jättemycket när jag hörde om sådana bekännelser.
Visst, alltså, det är en sån grej som jag tänker att genom hela det här avsnittet, alltså jag är ju team dela ganska mycket, alltså ändå med vissa gränser som vi naturligtvis kommer beröra idag, men man vill ju inte att det här programmet ska göra att folk blir musslor, så att säga.
Nej, och framförallt inte fel människor.
Nej, exakt.
Förstår jag med? Att det är ju alltid de som... Så här, som är känsliga, som bara, åh, då ska jag inte dela med mig. Jo, men du, just du som lyssnar nu och som tar åt dig.
Just det, du ska öppna mer. Du ska dra upp ditt reglage från 20 till 50.
Ja, och du som sitter där och hånskrattar och säger, jag delar inte för mycket. Det kanske är du som
exakt
gör det.
Precis, vår självkännedom är ju inte alltid på topp. Nej. Så att säga. Visst.
Punkt nummer två på listan är väl varför vi oversharar.
Det kan vara ett sätt att hantera ångest. Och jag är inte säker på om jag har pratat med dig om det här någon gång, men att folk med ångestproblematik, ett mycket vanligt beteende hos dem, tenderar att man överförklarar saker och ting.
Ja!
Och vi rekapitulerar, alltså det kan vara av typen den här lite ångestridna, oroliga personen kommer sent till ett möte där en annan person skulle säga ursäkta att jag var sen, förlåt, det ska inte upprepas, och sätter sig ner och deltar i arbetet. Så kanske den här oroliga personen då är så här: hej allihopa, ursäkta att jag är sen. Jag letade parkeringsplats i säkert 20 minuter på Riddargatan och sen så kom jag till Arsenalsgatan och inte heller där fanns det någon plats. Och så babbel, 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 babbel. Alltså man drar iväg i jättelånga förklaringar och det är ett slags liksom ångesthantering i realtid då. Att man vill... Alltså ångest är ju mycket, minst du att det är intolerans för osäkerhet, ett sätt att tänka på ångest. Och ska man då gå runt och vara osäker på vad alla där inne tycker om? Men alltså man vill bara förklara så mycket som möjligt så att det inte ska finnas någon, man vill reducera osäkerhet. Hänger du med?
Yes, jag hänger helt med och jag kom också på i vilket avsnitt var vi pratade om det här, och det var avsnittet om de som säger förlåt för mycket, som ursäktar sig för mycket.
Ja.
För att det här är ett av de sättet man gör det på.
Ja.
Att man liksom hela tiden ska...
Överförklara.
Ja, och det ser man ju i mejlen man får från den här typen av personer. Så är det inte så här, jag hinner inte det. Utan det, jag hinner inte det för att... Och så bara...
Just det.
Så I don't need this.
Så, nej, visst. Så, precis. Så att det brukar vara en synnerligen effektiv övning att ge personen med det här problemet i uppgift att du ska typ förklara med en mening det som du brukar förklara med på ett halvt A4.
Och nästa lektion inte förklara alls.
Nej, du ska underförklara. Ja. Liksom aktivt gå emot den där impulsen. Och det här tycker jag också att man kan stöta på i sådana här oversharing-sammanhang. Alltså att det blir... något slags liksom drift hos den här personen att förklara allt in i minsta detalj, och i det flödet så kommer det jättemycket irrelevant och ibland intim information som kanske inte riktigt passar sig. Kan du känna igen det?
Jag känner igen rakt av, verkligen. Och vet också att det här med liksom dagsform eller var man är i livet, att ibland så är det där ens impuls säger åt den att göra det där. Då är jag så himla tacksam att vi ändå, just det att vi lever i den digitala tidsåldern, och att säga istället för att sitta i mötet och börja berätta om hur jag ska parkera, hur jag försökte parkera Personalsgatan, så kan man, så gör man det där i mail, och då har man ändå den där lilla mellanlandningen i att ta ett steg tillbaka från skärmen och se så här, behöver de här 8 personerna läsa om hur dålig lämningen var på förskolan idag och det var därför jag inte har skickat, eller kan jag bara, sorry, här är det jag lovade.
Alltså, eller, så här, eller strul imorgon, här är det jag lovade.
Ja.
Typ så.
För det, har man en dålig period så kan man bli extra benägen att göra det där.
Ja.
Och när man känner att man behöver liksom ursäkta hela sin existens, så är det liksom det där med att så här, få
då är man i riskzonen.
Är vi överens? Är det lugnt? Är det lugnt att jag finns? Att jag, då, verkligen, då är benägenheten så himla stor att man gör så.
Man vill få en känsla av kontroll. Alltså man vill kolla av, är det här okej? Okay? Ja, precis, exakt. Ångesthantering i realtid, och i det så blir det ofta massa oversharing. Och det kan också vara att man på något vis söker hjälp i det här. Alltså att man vill ha återförsäkringar på olika sätt. Nej, men det är ingen fara. Det är lugnt, Lina. Det är okej. Okay. Jag fattar, du hade en jobbig lämning. Det är kanske det man vill höra. Och man bara babblar på tills man får det där då. Så att oversharing som en följd av ångesthantering egentligen.
How are we feeling today there, Josh?
I'm okay. A little tired though. How about you?
Well, I'm 47 and recently lost the ability to break down dairy. But otherwise I'm dandy.
Whoa, TMI. Too much information?
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer.
Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
De och människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna.
Björn, minns du när du fick internet?
Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra.
Sjung modemsången.
Typ så.
Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren.
Gud, tänk att man har varit med om det här.
Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart.
Nej.
Utan.
Precis.
Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via BankID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu.
Rusar till poddspelaren.
Ja! Mm. Tusen tack till er två.
De här människor sponsras av Claritin.
Claritin har ju det här initiativet Be an Outsider som handlar om att vi ska gå mer utomhus.
Hur går det för dig?
Alltså, sen vi spelade in vårt avsnitt om blåa och gröna zoner, du vet.
Mm, jag var ute i naturen.
Jag blev jätteinspirerad, så nu är jag liksom lite mer benägen att ta en promenad när vi är på landet. Ta en promenad runt sjön och så vidare. Och det stämmer, det som har framkommit när Be an Outsider-initiativet gjorde en undersökning också.
Mm.
Att man mår så mycket bättre av att ha varit utomhus. Och det är ju inget kul om man är en allergiker nu när våren och vårkänslor kommer, att utomhusvarandet blir ett bekymmer. Men där kan Claritin faktiskt hjälpa till och lindra. Men en annan sak som också kan vara bekymmer ute i naturen är att hitta skräp.
Ja, för att det är så att Be an Outsider samarbetar med Håll Sverige Rent och deras initiativ Ett skräp om dagen. Läs mer på beanoutsider.se.
Ja, Be an Outsider, det är just ett initiativ från Bayer som tillhandahåller ett av Sveriges mest köpta allergiläkemedel, Claritin. Och är du sugen på att hänga på den här trenden eller rent av folkrörelsen att plocka ett skräp om dagen med Håll Sverige Rent, så är det bra att veta att Claritin är antihistamin som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och det lindrar besvär i 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar, och så kan du läsa den här bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå tester för allergi.
Kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar, och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Läs mer på bayer.se.
Hoppas att fler kan ge sig ut i naturen och både plocka skräp och njuta av utomhuset.
Tusen tack, Claritin.
Vi går vidare på listan över anledningar till att vi oversharar på plats 3.
Ett misslyckat försök att fördjupa relationen. Kommer du på något? Har du gjort det själv, eller har du blivit utsatt, eller har du sett det hända?
Jo, men det har jag nog. Jag undrar om inte det där kan vara en nästan lite så här, ett trick jag använder mig av. Att vet du, det här liksom kalla sig tja, hur läget, när man sitter på fiket, att så här, att jag då säger det där som andra inte säger, typ så här, det är piss, det är så jobbigt med småbarn.
Ja.
Alltså säger något sånt som är så här, som vi blottar svaghet och som så här är bjussigt eller så, att det liksom så här...
Det skulle jag säga att då är du på rätt sida.
Alltså det... Ja, men nej, inte, det är det som är grejen. Det, då kan man gå tillbaka till de här 8 av 10. Att så här, 8 av 10 tycker jag så här, gud, ja, precis, så säger någon och tröstar eller någon garvar eller så här, connection uppstår. Mm. Men sen är det 2 av dem som då utsätter mig för det absolut värsta jag vet, nämligen att få mig att känna mig som en person som var för mycket. Mm. Att de bara, jaha, okej, då ha det bra. Alltså den känslan, och det tror jag, för vissa så är ju det en sån grej över gränsen.
Just det, men vill du ha såna personer i ditt liv?
Nej, det är ju för mig också, det är det som är så märkligt, att personer som man, som gör så, avskyr att bli utsatt för, och jag tycker att de är uslingar, och ändå bryr jag mig. För som egentligen så borde ju det där beteendet bara vara bra. Då är det en
lackmustest för vilka man vill
du var den liksom asplatta tråkmansen. Hej då med dig då. Och så känner jag delvis. Men också känner jag mig jätteanklagad och dålig. Och som att jag borde hålla klaffen.
Mm.
Men det är ju, alltså på allvar, vill man få mig att avfärda en, så ska man rynka på ögonbrynen, dra huvudet lite bakåt och jag säger, alltså, tydligt markera att jag gick över gränsen, ja, i en situation där jag inte går över gränsen.
Nej.
För då tycker jag att människorna i fråga är veklingar.
Och tråkiga.
Och platta och tråkiga. Ja.
Ja. Jag tycker att det låter som ett härligt beteende hos dig. Alltså det är verkligen på rätt sida den här gränsen. Men jag tänker mig att det också beror på kontext. Alltså om du är på middag hos kungafamiljen, då sitter ju inte du och pratar om din bultande muff.
Eller så kan jag göra det för att jag får Tourette's. Det har ju hänt.
Ja.
Att just i sammanhang där man förväntas vara liksom reserverad och så, att det är då man bara, oj jag fes. Den lilla djävulen finns i mig också. Men generellt så är ju inte det ett sammanhang när jag skulle börja prata om bultande muffar, nej.
Mm, bra.
Mm.
Jag har ju till och med det här sociala knepet, den här lilla metoden som jag kallar skippa skriptet, som jag har tagit upp några gånger.
Rakt på en hård fråga. Eller liksom inte hård, vet du det?
Nej, men att man bara hoppar över de här 10 första lite tråkiga standardfrågorna och börjar prata om något som är lite mer spännande kanske. Som man ju annars kommer till naturligt, säg efter 20 minuter, att man bara går på det direkt.
Det.
Så blir det mer ös, och så vet jag att du gör.
Mm.
Men det kan man ju göra utan att vara liksom gränslös eller overshare, tycker jag.
Exakt.
Så att det är inte ömsesidigt uteslutande.
Okej, då går vi till punkt 4 över anledningar till att vi oversharear.
Ja, och det kan ju vara då att man är gränslös i sin personlighet. Det vill säga att man inte har koll på vad som är lämpligt och eller dålig impulskontroll. Eller har lite svårt att läsa sociala signaler och så. Och det får man ha stor respekt för.
Ja, alltså det där. Jag har, redan i det här avsnittet har jag använt ordet gränslös 43 gånger. Det känns något man verkligen slänger sig med om man... Ja, men när man dömer någon eller man tycker att någon är... Att säga, att den är helt gränslös. Så, vad är det vi menar då? Då menar vi en person som inte har en önskad impulskontroll utan som kanske liksom kör.
Precis, och det kan ha lite olika... Man kan vara lite gränslös på olika sätt.
Ja.
Exakt. Dels dålig impulskontroll och bara kör. Alltså man har inget utvecklat konsekvenstänk.
Nej.
Och det finns ju också neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som drar lite åt det här hållet.
Ja, exakt.
Då.
Ja. Det vill säga, svårt att sätta sig in i hur framstår det här i andras ögon eller så här, kanske.
Det var den andra kategorin jag tänkte.
Okay. Mm.
Alltså, men dels liksom dålig impulskontroll och att man... Eller bristande impulskontroll. Mm. Alltså att man inte har så mycket filter mellan tanke och ord. Så att det som poppar upp i huvudet också kommer ut.
Mm.
Och det kan ju finnas massor av skäl till det. Inklusive neuropsykiatriska.
Mm.
Och sen så kan det också vara att man inte har... Det finns ju andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som har att göra med att, man inte, att det är svårt att läsa av sociala signaler. Och att veta hur det man gör uppfattas eller läsa av andra och så. Och om båda de här grejerna kan man ju säga att alltså både på autismspektrat och ADHD-spektrat så vi kan ju alla placeras in där.
Mm, just det.
Och vissa hamnar på en diagnosnivå och vissa utanför. Sådär. Mm.
Punkt 5 på listan över anledningar till att vi oversharear lite till mans.
Där har jag skrivit att det kan vara ett sätt att väcka och hålla uppmärksamhet eller få sympati.
Mm.
Du tog upp sociala medier tidigare när vi pratade om den här falska intimiteten.
Ja.
Eller upplevelsen av intimitet som inte riktigt finns. Mm. Och så är det ju verkligen med sociala medier. Att man bara, här är det högt i tak. Mm. Här kan jag nog skriva nästan vad som helst.
Eller det här är mitt gäng. Liksom.
Det här är mitt gäng.
Och sen, lilla gäng. Så glömmer man att här sitter ju den där partiledaren eller gamla kusinen eller klasskompisens liksom. Ja.
Yes, man glömmer bort att man är på internet helt enkelt. Ja. Men sociala medier har ju också den här lite diaboliska prylen för sig att starkt känslomässigt innehåll premieras.
Just det.
Vi gillar ju en bra snyft historia eller när någon blir väldigt arg eller väldigt starka glädjeyttringar, men kanske framförallt på det negativa spektrat. Alltså det drar våra ögonglober till
alltså
sig.
Alltså mitt Twitterflöde just nu, jag vet inte fan vad som hänt med algoritmen, men det är liksom 3 av 4 inlägg är så här, så nu har Ann-Sofie egentligen somnat in, min älskade lilla dotter efter 47 års kamp. Mm. Man bara, alltså det, hälften av mitt flöde åtminstone,
ja,
känns det som är den typen av liksom.
Och då tänker jag mig att det kanske beror på att du drar en like på den typen av innehåll.
Nej men jag, det skickas hjärtan, det är,
Och,
så det säger väl sig själv varför det blev så. Men,
just det. Och vad händer då om man är lite så gränslös?
Man matar trölle.
Alltså man får jättemycket kärlek.
Ja, exakt.
Man får jättemycket uppmärksamhet.
Mat, ja.
Man får jättemycket positiv förstärkning,
ja,
i det här beteendet. Att dela med sig av väldigt intima grejer.
Mm.
Kommer du på några exempel i din vänkrets? Eller i dina flöden?
Så.
Vi ska inte hänga ut någon.
Nej,
här.
Men alltså jag har ju personer som skriver saker som är liksom så dramatiska och intima och smärtsamma. Och så tänker jag att det här är liksom, jag vill sätta på mig psykologhatten, rusa hem till den här personen, ta dens telefon och spola ner i toaletten för att den här personen, det här blir bara värre, det är värdelöst. Säg att personen i fråga pratar om liksom en så här, relation till den är ihop med eller familjemedlemmar eller potentiella dejter, att man bara, men hade jag varit en potentiell dejt, jag hade flytt landet.
Mm.
Du skrämmer iväg allt och alla, människa. Mm. Och då ser jag ju sen hur andra som är superrimliga personer är där och öser ur sig hjärtan och så viktigt och så bra, tack för att du berättar. Man bara, ursäkta, nu stoppar ni ju in mer mat i trollet.
Ja.
Troll i det här fallet var ju elakt ord, men ni fattar vad jag menar. Mata trollen är ett sånt uttryck. Alltså att det här går inte att stå emot.
Nej.
Och mycket riktigt, 2 timmar senare, nu har följande sak hänt, han har förlåtit mig och vi har, man bara, eller hon har, alltså såhär. Och så ska hjärtan dit och så ska det tröstas och älskas och gud vad fint och gud vad bra. Och så plötsligt har den här personen liksom eventuellt saboterat liksom både dating och karriärsmöjligheter för att den visar en oförmåga att läsa av rummet.
Ja.
Som ändå är ganska viktig när man ska bedöma en människas skills, ja, eller personlighet. Liksom.
Mm. Absolut, precis. Nej, men jag känner igen det där också. Och om vi bara går till en annan kategori, liksom inga jämförelser i övrigt då, men i beskrivningar av narcissister så återkommer ganska ofta, folk med en sån personlighetsstörning då, så återkommer ganska ofta det här att man är väldigt frikostig med att dela med sig av väldigt mycket liksom intima detaljer väldigt tidigt i relationen med andra och utan några riktiga spärrar sådär. Och det kan väl finnas olika skäl till det. Alltså, till exempel att man verkligen söker den uppmärksamheten och behöver allt ljus på sig. Och att man blir lite gränslös i det då.
Sorry, is this an overshare? My oversharing?
No, none at all. You're just being human.
Yes, det var den listan. Och apropå sociala medier, då jag såg en studie som jag tyckte var lite intressant. Forskare vid Edinburgh, Skottland. De gjorde en studie där de ville kolla på det här med oversharing och de hade bara en ganska kul metod där bland annat, det var massa deltagare från 17 till 84 år tror jag, som bland annat fick göra det här då. Det var en massa olika delar i den här studien, men i ett av delmomenten så fick en person beskriva ett objekt av 4 där den andra personen kunde se 3. Och så ska man liksom beskriva det fjärde objektet då på ett sätt som så snabbt som möjligt förklarade vad det var för den här andra personen. Och då kunde man se att ju äldre personen var, desto mer irrelevant information. Alltså det fanns ett sånt samband. Och forskarna slutsatser alltså så här. Oversharing är tilltar med ålder.
Oj, gud, wow. Sprängstoff.
Och då tänkte jag att ja, det är en helt särskilt så här Facebook-kategori. De här i vår föräldrageneration som är otroligt...
Ja.
Som är otroliga oversharers.
Ja.
Och då...
Och inte nödvändigtvis alltid som i att så här liksom det innersta, utan bara oversharing som i att, men vem bryr sig?
Ja, lite så, ja. För det är också en aspekt av oversharing som kan vara intressant att ta upp. Att det blir
ömmar för de här. Ja. Vet du vad jag känner nu?
Nej.
Att jag avskyr mig själv i det här avsnittet.
Ja.
Jag vill gärna skriva till Peter och Clara att klippa bort allt jag har sagt. För att jag tycker att det är så himla osympatiskt av mig att vara en liksom... pratpolis. En person som tycker att folk borde säga mindre, borde vara mindre, borde dela mindre. Förstår du vad jag menar? Det känns
som en jättetråkig linje
som jag generellt har valt. Men jag vill bara säga då att jag vill hävda att det är någonstans av omtanke som den här, alltså impulsen att ta någons telefon och kasta i toaletten är ju inte för att för du din knasboll som delar för mycket eller din äckelbobba eller din tönt, utan för att så här, det här blir inget bra för dig.
Nej, precis.
Men då är frågan, är det de som ska ändra sig eller är det den här världen av, är jag de här 20%, 2 av 10 som...
Det där är ju en väldigt intressant fråga.
Ja, jag vill inte vara förespråkare för det jag tydligen är förespråkare för i denna podd.
Nej, men exakt. Men låt oss gå in på och prata lite risker, så kommer vi att få en liten, ett intressant liksom, filosofiskt samtal, tror jag, om just det du syftar på nu.
Men då vet du och då vet lyssnarna att jag trivs inte alls med den jag är i det här avsnittet.
Jag gör inte heller det, men jag tror att vi har braskat tillräckligt.
I don't know you, okay? But I'm gonna do a public service and let you know that you overshare.
Då går vi in på riskerna.
Ja.
Vad kan vara baksidan av det här beteendet?
Man kan alienera folk. Alltså genom att framstå som gränslös då.
Mm.
Alltså att man blir, men gud, vad är det som händer?
Mm. Och om man tänker sig, hur skulle ett sånt händelseförlopp kunna se ut i praktiken? Vad är det som händer? För jag hade nämligen ett sånt resonemang med en vän där det var just så här lite överdelning. Då hände följande. Den här personen delade någonting om en vän och en situation med en vän i sociala medier. Och när jag läste det så kände jag så här, men gud, det här skulle ju kunna vara jag om 2 veckor som du skriver det här om. Det här ni pratade om eller vad ni gjorde. Och så här, om jag inte har fått godkänna det innan så blir det jättekonstigt. Det vill säga att personen i fråga inte bara delade någonting om sig själv utan delade någonting om relationen med vännen. Och då kände jag att jag backar lite i den här vänskapen, för den där, jag vill inte vara en biroll i det här oversharing-konceptet som pågår.
Nej.
Och det blir då alienerande. Att jag säger, om fler känner så blir det färre vänner.
Exakt. Men jag har en avlägsen bekant med en podd som är lite av det gränslösa slaget.
Mm.
Och det som händer då är att man... En underbar person.
Mm.
Men om man träffar hen, då måste man verkligen vakta sig. För att det går rakt ut i etern, så att säga. Eller kan göra det. Det finns en risk. Och ja, då blir det ju ett hinder för verklig intimitet, eller hur?
Visst.
Så att på det sättet till exempel kan du alienera folk. Du var lite inne på det, den nästa punkten som jag tänkte ta upp, det är att det kan drabba tredje part.
Ja, just det.
Man kanske spiller bönerna om sin hjärtesorg, men i det så finns det ju en annan person. Den här personen man har separerat ifrån.
Just det.
Och det är helt uppenbart för alla som läser. Och den här personen kanske inte har bett om att det ska publiceras för 1000 följare på internet.
Mm.
Och sen så det här med att... Det finns ju en liten risk då att man ger bort information som kan användas emot den på olika sätt. Och sociala medier, bra exempel.
Mm.
Jag läste nu om något vidrigt företag som exploaterar någon lucka i vår offentlighetsprincip.
Mm.
Och säljer information om folks... Om de har tvångsvårdats i psykiatrin till exempel.
Perfekt, vad nice.
Och då var det någon person där som berättade att det här har ju ställt till det alldeles otroligt för mig. Jag blir alltid bortvald nu i alla rekryteringsprocesser.
Nej.
det jag tänker, så att, och nu kommer vi till en sån här filosofiskt lite svår fråga då, eller moraliskt svår, moraliskt dilemma. För att det har ju på senare år då funnits en kampanj för att man ska kunna prata om psykiska problem.
Just det.
Lyfta stigmat.
Vi måste prata om psykisk ohälsa.
Ja. Mm. Och det tänker jag är jättefint och jättebra. Men det kan bli problematiskt då om man är... Även där tror jag att det är liksom klokt att försöka sätta lite gränser för sig själv.
Mm.
Och kanske inte liksom kabla ut för mycket grejer. Mm. För att då kan det bli knepigt sen, till exempel i rekryteringsprocesser och så. Så att därför brukar jag faktiskt... Jag tror att jag har tagit upp det i någon tidigare podd faktiskt för jättemånga år sedan. Vår första säsong. Vi fyller ju 4 år idag.
Ja, alltså hur mäktigt, Björn?
Supermäktigt. Men jag tror att jag tog upp då i vår första säsong i något sammanhang att jag brukar aldrig lajka folks sån här psykisk ohälsa-poster.
Nej, och sen
för att jag vill inte premiera den typen av...
Alltså, det är din och min liksom lilla hemliga krigsföring mot psykisk ohälsa, nämligen att inte lajka... De lite för
alltså det är urspårade. De som är lite för urspårade, det är av omsorg. Så att säga, för att jag vill inte premiera den typen av beteenden.
Nej.
För att jag tror att det kan vara skadligt. Så, där, så att man får vara lite, bara tänka på det lite grann. Men i grund och botten tycker jag också att det är jättefint att man kan prata om psykisk ohälsa. Men jag ska komma sen till hur man kan tänka kring sharing och oversharing. Skillnaden där, och då kanske man kan få en liten guidande tanke kring hur man ska resonera.
För det jag märker med att jag inte gillar mig själv och så vidare, att så här, nej, vänta, tänk om det är världen som ska förändras och inte den här personen som berättar för mycket. Tänk om det fler borde berätta mer och så vidare. Men det är någonting i mig som också säger att det här är en färdighet som jättemycket annat. Alltså, är du prosocial? Är du artig? Är du vänlig? Har du koll på gränser?
Just
alltså
det.
Att det liksom är en så här... Hur är du beskaffad som människa?
Ja.
Kan du leva rimligt i ett samspel med andra?
Ja.
Och utstickarna där behövs förmodligen, som vi brukar prata om i den här podden, för det hela stora gänget så behövs utstickarna.
Ja.
Men vi kan inte alla vara utstickare, för då blir det går pipsvängen.
Japp. Mm. Och det är klart, om man framstår som väldigt gränslös och oförutsägbar, det är ju inget som skriker anställningsbarhet.
Nej. Och det kan jag säga själv, hemskt. Jag har ju suttit i rekryteringssammanhang eller fått liksom ge råd när andra ska rekrytera, och om det då är personer som man har fått följa med långt bortom, bakom ridåerna, trots att man inte har gjort sig förtjänt av det.
Ja.
Och man har fått se att det här är en otrolig instabilitet. Och vad sa du att du sökte, sa du? Jo, någon stabil. Well,
ja.
Det här är inte den.
Nej, exakt. Och sen så kan man ju verkligen argumentera för att vårt arbetsliv, våra arbetsplatser borde vara mycket bättre anpassade för att fånga upp personer som sticker ut lite och all deras särskilda kompetens och sådär.
Mm.
Men det är bara en realitet att det kan bli knepigt med till exempel anställning eller rekrytering och så.
Mm.
Så det är bara värt att ta upp på de här riskerna då.
På risklistan. Får jag lägga till en risk mitt i?
Mm.
Man framstår som väldigt ensam. Sen kanske det är vackert. Alltså, det finns inget fel med att vara ensam. Du borde ta bort skammen kring ensamhet. Men min reaktion när någon delar med sig väldigt mycket i just sociala medier eller kanske i ett middagssammanhang, är som, gud, har du inte någon adekvat person att prata med om det här?
Mm.
Det måste väl finnas någon vän eller någon som är gjord för att lyssna på det här. Och det är ju inte jag. Och så länge vi lever i en värld där det här med ensamhet är liksom något oönskat, så finns det något lite sorgligt över det.
Mm.
Också.
Visst.
Ännu en sak jag önskar att jag inte hade sagt. Varsågoda på
den. Nej, men man önskar att alla... Nej, men det är ju sant att man uppfattar det så. Och man önskar att alla hade någon att vända sig till med det mest såriga. Sådär.
Ja.
Mm. Okay.
Ja, mer då, risker med det här beteendet.
Ja, men det var väl de som jag hade då.
Eliminera folk.
Drabba tredje part. Man ger bort information som kan användas emot den. Och det kan uppfattas som gränslöst, man själv som oförutsägbar och opålitlig kanske.
Just det.
Men det är otroligt kontextberoende såklart. Mm. Det är klart att det finns Facebookgrupper där man kan vara hur öppen som helst och så vidare.
Mm.
Så att det gäller ju allt det här. Att det är liksom väldigt kontextberoende.
Masuko was looking for you, someone that drinks at the Bel Canto.
Yeah, I told him I had a yeast infection.
A bit of an overshare.
Too much. hur ska man då resonera? Nu kanske lyssnarna är superförvirrade. Bara, okej, man ska vara så sårbar för att bli, bygga relationer och bli gillad. Men...
That's the Lina. Och förakta folk som oversharar men har lagt några månader här på att dela med sig hur det går med hennes amning i kanaler för liksom 73 000 där ingen bryr. Alltså så här.
Ja.
Ja, det finns det, ja.
Men hur kan man då tänka? Uh-huh. Finns det liksom några tumregler? Och en som jag tycker är ganska fin är att man kan tänka så här. Om jag delar med mig av det här, lämnar jag då personen med en börda på något sätt? Ger jag den personen en uppgift som den kanske inte har bett om eller som den kanske inte ska ha? Så till exempel, helt hypotetiskt, säg att vi är på en arbetsplats och jag är en person som har fått en fruktansvärd diagnos som innebär att jag kommer att dö om x år. Och jag sitter och pratar med några arbetskamrater på lunchen och säga att det här har varit så himla svårt för mig att veta hur jag ska prata med mina nära och kära om det här. Men nu har jag landat i att jag ska göra på det här och det här sättet. Jag är ju oerhört sårbar då. Men jag ger inte det här gänget någon uppgift.
Nej.
Är du med? Om det här var mina arbetskamrater och jag istället så att jag har fått den här hemska diagnosen. Vad ska jag göra? Ni måste hjälpa mig.
Just det.
Alltså då blir det en börda.
Ja, då lägger man ut det på entreprenad.
Man lägger ut det på entreprenad på ett sätt som förmodligen gör dem väldigt obekväma.
Ja.
Så att det är ett sånt här sätt som man kan bara checka av sig själv. Och jag tänker när du delar dina amnings...
Då rapporterar jag bara.
Ja.
Ingen är intresserad överhuvudtaget, men jag rapporterar lite.
Jo, men jag tänker
den här natten var så här och så här.
Alltså, jag tänker mig att du lägger inte ut någonting på entreprenad. Alltså,
Det blir ingen
speciellt betungande grej. Och jaha, så kan man aldrig be om råd? Jo, det kan man absolut.
Ja, men, precis. Vad det är exakt. Men det måste man väl få. Det är väl därför vi har medmänniskor?
Jo, verkligen. Men i det här scenariot då så var det så arbetskamrater. Alltså kontexten är den.
Och just lägger man ut någonting på entreprenad så vill man väl ändå ha fått in lite offerter. Man vill veta att det här är helt rätt företag anlitar.
Ja, alltså ska man då ha en sån här liv- och död-fråga? Ska man lägga ut den på entreprenad vid lunch, i lunchmatsalen på jobbet?
Då framstår man som tämligen jag-svag faktiskt också.
Ja, då blir det liksom oversharing galore kan man säga. Men däremot om man bara skulle, om man har en plan och liksom äger problemet och bara delar med sig av det, så blir det inte samma börda och då ska jag säga att då hamnar man på rätt sida av strecket.
Nu nailade du någonting som är en kategori statusuppdateringar som jag tycker är extra besvärliga. Och det är de som är av typen så här, jag blir aldrig bjuden på fest, ännu en fredag där man sitter ensam och inte bjuden på fest. Och så läser jag det och så varför tycker jag att det här var så hemskt? Jo, för att det blev ju en börda för mig, för att jag känner mig skyldig att bjuda den här före detta klasskamratens syster på fest.
Ja.
För att den får inte gå på fest. Alltså att den typen av liksom indirekt eller direkt skuldbeläggande eller uppmaning är...
Just
det är ju därför man tycker illa om dem.
Visst, så att det är väl inte det enda sättet kanske att avgöra vad som är sharing och oversharing och skillnaden däremellan, men det kan ge en fingervisning om det. Det är svårt att navigera i det här som ni hör.
Ja. Och det som uppstår också är att man ibland när man gör, just i sociala medier så har man en tänkt målgrupp. Jag tänker att jag har skrivit till er fem kvinnor som också håller på att sluta amma och att vi liksom möts i det här. Men så glömmer jag bort att liksom mina vänners pappor eller gamla chefens eller han som jag satt i en styrelse tillsammans med också får det. För honom blir det ju den overkärande gränslösa bördan medans för dem i min tänkta krets.
Ja.
Något annat, men då kanske man får helt enkelt ha skapat ett eget forum för det.
Visst. En annan sån liten koll man kan göra är så här, i det här sammanhanget, i den specifika gruppen, om det är på arbetsplatsen eller något kompisgäng eller vad det är det så att jag är den enda som delar med mig av information av den här typen? Är jag den enda som är på den här samtalsnivån där vi pratar om underliv och död? Då är det kanske möjligen så att i den här kontexten så är jag något av en oversharer. Alltså om man inte får något tillbaka. Det kan också bero på att de är för tråkiga eller så.
Eller att man behövs som en liten murbräcka. Vi hade det på min förra arbetsplats som är roligare. Vi kallar att man satte ner gråtfoten.
Ja.
Den som i ett givet sammanhang på en konferens eller någon vecka är den första som grinar, då satte den ner gråtfoten. Då liksom öppnar, här får vi gråta om vi blir ledsna. Och, så får man, och det var så himla skönt.
Ja, och det där är mycket härligare på något sätt. Alltså det är team gråtfoten.
Ja, exakt.
Så att,
det var jättemysigt att veta att man kan, man kan göra det, och då är man den som sätter ner gråtfoten. Och, säger...
och de där murbräckorna behövs ju.
Ja.
Men tänk om man har försökt vara den murbräckan 5 gånger och det inte, om man inte får något tillbaka, så är det kanske bara fel forum att ha den graden av intimitet i. Och det behöver inte vara att så att det är fel på den som delar då, utan det kan vara fel på kontexten, men det är någonting man behöver ta hänsyn till.
Det är ju så man kan tänka om oversharing. Att det är inte dig det är fel på, det är inte ens det du gör det är fel på. Det är kombon med sammanhanget.
Ja.
Kanalen eller gänget. Kombon där som är.
Japp, precis. Det är ett bra sätt att komma ur vårt
moraliska
bryderi här. Och jag nämnde inledningsvis där att jag skulle ta upp det här Brené Browns tankar om det här med autenticitet och oversharing då. Att, men ska man inte vara autentisk? Ska man inte vara...
Då måste jag väl få må piss i alla mina kanaler på alla... Rakt ut.
Men hon säger att det är verkligen inte synonymt sådär, utan att vara autentisk handlar om att leva och agera utifrån sina värderingar.
Inte utifrån sin dagsform eller sitt humörprick nu, utan
nej, precis.
Hur tycker jag att människor ska vara? De ska vara trevliga, okej? Då kanske jag ska prioritera att bete mig trevligt än att bryta ihop och gråta i första bästa människas fan.
Just det. Och man har inget så här sändningstillstånd som man måste leva upp till. Man behöver liksom inte broadcasta 24 timmar om dygnet. Alltså det finns inga sådana krav.
Det är intressant. Varför upplever man det så? Det kan man ju verkligen följa live när någon delar någonting intimt och sen plötsligt så är det så här, det bara pågår.
Ja.
Det har liksom blivit en dokusåpa. Man bara, men när började jag prenumerera på det här?
Just det.
Då har de hamnat i sändningstillstånds...
mode.
Ja, ja, exakt.
Allra sist då. Hur man kan göra om man har en sån här oversharer i sin närhet som, där man tycker att det är problematiskt för den personen kanske, eller för andra eller så. Och då är ju det här klassiska, hur släcker man ut prat som man inte vill ska finnas? Jo, genom att ge det väldigt lite uppmärksamhet. Alltså typ snabbt byta samtalsämne. Jaha, så det och det händer, Linas. Det var tråkigt att höra. Har du sett vädret idag? Jättesoligt. Typ så.
Inte mata, inte ge positiv feedback, inte ge uppmärksamheten, inte ge...
Och framförallt då, inte ge tillbaka. För man kan ju liksom kidnappa sig in i oversharing också. Och det är så jobbigt här, för det går på tvärs med de här vanliga råden.
Jag vet. Det här är ett specialavsnitt. Det är avsnittet som utplånar alla tidigare avsnittslärdomar.
Nej, men det här gäller ju bara då om man har en tydligt problematisk oversharing. Liksom.
Det här
är en person som delar med sig på ett sätt som hen eller folk i hens omgivning mår uppenbart dåligt av. När vi har ett sånt case, då ska man inte mata trollet genom att ge det massa uppmärksamhet eller genom att dela tillbaka. Det är de två sakerna man ska undvika.
Och det är lätt gjort. Det kan ju du och jag göra. Det kan ju alla som lyssnar göra. Det är inte svårare än så. Och det kan göra stor skillnad för en människa som kanske tillfälligt har tappat sina gränser. Eller bara hamnat i en kontext som inte passar var deras gränser går. Occasionally after I've been intimate with a man, I just get this craving for Kung Pao chicken. That's too much information! Ja, sammanfattningsvis, vi vill ha en värld där man kan vara autentisk och berätta för andra hur man mår och där man får lita på att människor kan ta ens jag och ens mående, men märker man att resultatet av det inte blir bra så kanske det är något man vill korrigera. Och då fick ni just lite tips på hur man gör. Men för guds skull, sluta inte berätta om er själva för andra. För fy, vilken tråkig värld det skulle vara. Ja, tack för det här avsnittet, Björn Hedensjö. Tack Peter Malmqvist, vår klippare. Och tack Klara Wallin, vår producent. Tack Beppo, där vi spelar in det här avsnittet. Och tack Klara och Björn för att vi nu i 4 år har spelat in denna podd.
Och lyssnarna, herregud himlen.
Tack
för att ni har varit med oss så länge och har blivit fler och är så underbara.
Fatta, första avsnittet, vi satt liksom i Klaras kök. Vi satte upp liksom hennes barns madrasser och soffkuddar och grejer på väggarna för att få till ett bra ljud. Här sitter vi 4 år senare.
Sån lycka.
Ja,
det är bland det bästa i mitt liv.
Utan tvekan veckans bästa stund. Både att få sitta här och spela in och att sen få lägga ut avsnitten och se era reaktioner och läsa era mejl och era kommentarer. Vi är så himla glada att ni är med oss, lyssnarna. Och 4 more years.
Verkligen.
Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.